Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vårsolen skiner när Gustav Larsson stiger in på restaurang Sturehof i Stockholm. Det vankas kräftor. I lokalen sitter Assar Gabrielsson och de två får av en ren tillfällighet syn på varandra. Det är sommaren 1924 och i just detta nu läggs grunden till vad som ska bli ett av Nordens största industrier, Volvo. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport, avsnitt nummer 15. Och vi har inte blivit en ljudbok, även om man kan tro det på den där lilla introduktionen där. I studion den här gången, som vanligt, jag, Joakim Dyredand och chefredaktör
Alrik Söderlind här också.
Trevligt.
Ja.
Vi ska prata Volvo-historia, Alrik.
Ja, vi ska prata om de 50 första åren med Volvo. Det är ju en stor del av Sveriges historia, så det är väldigt, väldigt spännande.
Det är ju det. Väldigt viktigt för Sverige som nation och industriland framförallt.
Och jag tror också faktiskt för oss som människor och som folk helt enkelt. Jag tror att Volvo har delvis speglats av oss, men också gjort en del av den svenska själen.
Helt klart. En del av folksjälen är det. Vi har ingen intention att avverka hela historien såklart, utan vi kommer göra nedslag från de här 50 åren. Och det finns faktiskt lite kvar att lyssna på från berättelsen om hur allting började. Och det kommer nu. Assar Gabrielsson, civilekonom och affärsman, inledde sin karriär hos SKF i Göteborg. Detta efter att ha sålt ägg i några år. Snart blev han chef för dotterföretaget i Frankrike. Och då fick han förståelse för hur konkurrenskraftig industrisektorn i Sverige faktiskt hade varit. Under 1923 återvände Gabrielsson till Sverige och blev försäljningschef. Gustav Larsson, tekniker och konstruktör, var även han verksam utanför landets gränser. Hos White and Pope i Coventry, England, närmare bestämt. Där jobbade Larsson bland annat med Morris-motorer. Fram till 1917 då han återvände till Sverige och tog jobb vid SKF i Göteborg. Herrarna två hade alltså jobbat inom samma företag och var första mötet ägde rum är oklart. Men på Sturehof möttes det av en lycklig slump, för Larsson hade vid tidpunkten lämnat SKF till förmån för AB Galco. Larsson sväljer ner kräftstjärtarna med lite pilsner. Gabrielsson torkar munnen med linnesvätten. Det är bilar vi ska bygga. Sverige hade precis fått upp ögonen för automobiler. Året före, 1923, deltog inte mindre än 97 bilutställare vid en mässa i Göteborg. Under början av 1920-talet importerades årligen 12 000 bilar till Sverige. Redan 1925 ökade siffran till drygt 14 500 bilar. Larsson började direkt efter mötet rita på ett chassi och i juli 1926 var han klar. Gabrielsson skulle fixa fram pengar, men där gick det trögt. 10 provvagnar byggdes på 9 månader och SKF blev smått intresserade. Man ställde upp med garantier, krediter och inte minst ett namn. AB Volvo, hämtat från en tidigare verksamhet. Den 24 april 1927 rullade så den första bilen ut från fabriken på Hisingen i Göteborg, ÖV4. Förkortningen för öppen vagn. Den fick senare smeknamnet Jakob. Namnet kom sig av att det var på Jakobs namnsdag den 25 juli 1926 som första provbilen var klar. Det var Amerika man hade sneglat på under utvecklingen. ÖV4 hade ett kraftigt chassi med stela axlar och långa bladfjädrar runt om. Den fyrcylindriga motorn på knappt 2 liter gav 28 hästkrafter vid 2000 varv per minut. Motorn, byggd vid Pentaverken i Skövde, var kopplad till en osynkroniserad treväxlad låda med back. De första bilarna hade endast bromsar bak, men redan till 1928 tillkom frambromsar som extrautrustning. Jakob, bilen alltså, vägde in på 1170 kilo och toppade 90 km i timmen. Priset sattes till 4800 kronor. Den täckta PV4 som anslöt senare kostade en tusenlapp mer. Den öppna vagnen hade 4 dörrar, 5 sittplatser. Karossen bestod av plåtbeklädd ask och röd bok. Sitsarna var klädda i läder. Färgpaletten var avskalad. Bara mörkblå kaross med svarta skärmar stod till buds. De stora hjulen mätte 20 tum och hade fälgar med träekrar. Stora fälgar är alltså ingen direkt ny modefluga. För designen av ÖV4 stod Helmer Maas Olle. Helmer var egentligen konstnär men hade ett stort bilintresse. Han tog också fram Volvos logotyp, ringen med en pil, som även är den kemiska symbolen för järn. Logotypen uppkom ur idén om att man ville påtala att bilen var byggd av svenskt järn och stål, som vid tidpunkten var känt som det allra bästa i världen. God design och fina materialval till trots, försäljningen ville aldrig riktigt ta fart. Faktum var att det istället blev lastbilar och bussar som kom att dominera Volvos produktion de första decennierna. I april 1929, efter 899 byggda exemplar av ÖV4 och PV4, var det istället PV650-serien som kom att ta över. 1929, det gick inte sådär jättebra i början som vi förstår, men det fanns ändå en intention att lyckas med personbilarna från Volvos sida. 1930, året efter då, så köpte nämligen Volvo loss fabriken på Hisingen från SKF, det är ju då Svenska Kullagerfabriken.
Mm. Som namnet kommer från också. Jag rullar betyder ju det, Volvo, på latin.
Ja, det gör det.
Ja.
Och då rullar, ja just det, kullager som kullager. Rullar. Ja.
Så det var väl SKF som bestämde namnet, om jag är rätt informerad.
Ja, det var ju något företag de hade innan, som vi precis har hört
just
i
det.
Berättelsen.
Ja, just så var det.
Ja, jag vet inte vad det var för företag, vad de gjorde, men namnet fanns inom SKF och... Sen blev det Volvos. Men Volvo köpte i alla fall loss fabriken från SKF 1930 och man köpte även loss Pentaverken i Skövde samma år. Bra stad, Skövde.
Absolut, och med, på tal om städer så flyttade faktiskt Volvos huvudkontor från Stockholm till Göteborg 1926 har jag läst mig till.
Mm-hmm. Det glömde jag berätta i...
Ja, det är ganska... Det tror man kanske inte. Man tror att Göteborg och Volvo har varit från början, men det var väl kanske då... Den finansiella starten helt enkelt i Stockholm.
Mm. Ja, det första mötet var ju uppenbarligen här på Sturehof. Vad hände sen då, Aldrik?
Ja, man satte igång och bygga bilar. Men det blev ganska fort så att det blev mer lastbilar än personbilar. Så att till exempel om vi tittar ner på 1932 så byggdes 10 000 fordon. Bara 3 800 var då personbilar på den här ÖV4. Och sen så kom det också den här PV500-650, en stor gammal dagsdroska, sån här traditionell gammal typ av bilar.
Hederlig bil på den
tiden. Hederlig bil på den tiden och 6200 lastbilar, så att det var övervikt för bruksfordon helt enkelt.
Ja, helt klart. Sen blev de introducerade på Stockholmsbörsen 1935. Du hörde att de aktierna finns inte kvar.
Det finns de inte, för Volvo är ju ägt av Geely idag och har du en Volvo-aktie så äger du då Volvo lastbilar och bussar och entreprenadmaskiner. Du äger inte en del av Volvos personbilar.
Volvo Trucks och det där.
Ja. Ja,
mm. Jag brukade nämligen alltid få aktier i julklapp av min moster. Hennes man jobbade på Volvo så då fick jag alltså såna här riktiga aktiebrev.
Stora brev, ja, de var fina.
Ja. Jag var helt övertygad om att det var i Volvo personvagnar.
Det hade varit skojare förstås. Mm. Men, ja. Men Volvo försöker ju komma in på börsen igen. Nu har de backat. Men jag tror att de kommer komma tillbaka mot börsen när de får ordning på Kina och så vidare. Mm. Det är väl mycket företagstaktik bakom det där.
Det är klart. Vi hoppar framåt i tiden till 1944. Då kommer nämligen bilmodellen PV444.
Ja.
Den premiärvisades inte i Göteborg utan i Stockholm på en stor utställning. En världspremiär fanns det där också, laminerad vindruta. Det kan ju vara bra. Gött att ha.
Liksom. Det var förmodligen två laminerade vindrutor då.
Ja, just det. Ja, det blir det ju per definition. Priset var satt till 4 800 kronor. Det är faktiskt samma pris som den där Över 4 som ni har hört om tidigare kostade 17 år tidigare. Detta var ett väldigt bra pris, varefter det blev 2 300 kontrakt på bara några dagar. Förmodligen då samband med den här utställningen här i Stockholm.
Just det.
Sen,
kontraktsskrivandet höll på länge, vet jag. Mm-hmm. Efter krig och så vidare. Min farmor, hon köpte en PV 444 1951 års modell. Och mm-hmm. den köpte hon ett kontrakt som var överprisat, för det var så lång väntetid då på den tiden. Jag tror till och med också att hon köpte körkortet, om jag har hört de här skrivna rätt. Eller det kom hem någon som såg att man kunde backa och få ut bilen på vägen, så var det klart med körkort.
Ja,
ungefär så. Ja. Men så den PV:n köpte farmor på kontrakt, och den körde min pappa och sen så jag lite senare.
Ja, det låter lite som den här Trabant-historien, att man får vänta och vänta liksom. Men,
ja, alltså var det på Sverige på den tiden efter kriget.
Ja, det var ju så för alla, och därmed blev ju också leveranserna tämligen försenade. Så de första bilarna kom inte ut förrän 1947 faktiskt.
Aha.
Och då är prislappen uppe i 8 000 kronor. Vilket medförde då att de gjorde en förlustaffär då på de 2300 första bilarna.
Ja, de sålde dem för 4,8 sa jag.
Mm.
Jag tror att farmor betalade 10 000 för kontraktet på en bil.
Oj, det var bra med slantar på den tiden.
Det var jättemycket pengar.
Ja. Men det var 1951 först.
51 år som helst,
ja.
Mm.
1951, samma år som man börjar bygga en Duett.
Just det var väl Volvo egentligen en föregångare till MPV och nästan kan man säga SUV. Det var ju en stor familjebil egentligen och även då transportbil.
Mm, den var lite som en MPV och en SUV och allting i ett där.
Ja, då låg man tidigt ute.
Mm.
Tänk om man har fortsatt på det spåret.
Ja, MPV:erna är inte tokheta idag.
Nej, men de kan komma tillbaka tror jag faktiskt.
Ja, mer sånt. Ja. En sån meldrift.
Absolut.
Det hade du gillat. Vi hoppar fram igen i tiden. 1952, då går en av de här två Sturehof-herrarna i pension. Gustav Larsson hoppar av nämligen.
Okej.
Okay. Mm. Och han följs då 1956 när även Assar Gabrielsson går i pension. Hoppar av som chef för Volvo och ersätts av Gunnar Engelau.
Just det, han var en långkörare inom Volvo.
Ja, visst var han det?
Ja, det var han. Jag tror han höll på och drev det vidare fram mot 70-talet i alla fall.
Mm. På den tiden, då satt alla ganska länge tycker jag. Sen i Ford-eran där som vi kommer till i nästa episod, då var det mer snabba avhopp hit och dit och chefsbyten.
Ja, jag tror det var så förr i tiden också, att folk satt på sina poster mycket längre. PG också. Och en långkörare. Men vi kan prata lite mer om PG längre fram tycker jag.
Mm. Han kommer vi till betydligt senare. Först hoppar vi till 1959. Stort år ändå för Volvo. Introduktionen av trepunktsbältet i just. Amazon och PV-modellen som då heter 544.
Just det. Jag tror det var väldigt viktigt att Volvo var hittat ute med säkerhetsdetaljer som till exempel då säkerhetsbältet. Jag tror att det har definierat varumärket, definierat hela självbilden av företaget och naturligtvis också att det kommer vara ett svenskt märke. Vi har ju alltid varit säkerhetsfokuserade. Men jag tror att det har varit väldigt, väldigt viktigt för Volvo, den biten, att vara tidigt ute. Är man tidigt ute med någonting så då äger man det här området och man liksom driver det vidare hårt. Så att därför tror jag det är viktigt idag också att ska man vara med på någonting ska man vara tidigt ute.
Mm.
Att komma efter är väldigt mycket, mycket svårare. Även om man till exempel Renault då bygger riktigt säkra bilar så de äger ju inte varumärket säkerhet som Volvo gör.
De har ju inte ens autobroms på Zoe.
Nej, men de klarade sig väldigt bra till exempel i Euro NCAP många år och så vidare. De var duktiga helt enkelt.
Mm.
Men det är inte de som tänker så.
Nej, faktum är att de inte driver fortfarande med det, men de bygger fortfarande på det här som hände 1959 här. Om man tittar på bälteslåset i åtminstone på 90-serien. Jag har inte sett det på 60-bilarna. Men de nya XC90 och S90 V90 då. På främre bälteslåset så står det väl established 1959.
Just det.
Mm.
Det är snyggt. Det är bra att plocka upp en gammal historia och göra den aktuell och relevant idag.
Ja, visst är det så. Något annat som de gärna hade fått plocka upp hände 1960. Då var det världspremiär för snyggingen P1800.
Ja, den andas ju 60-tal.
Den gör ju det.
Lätt, elegant, som en sån där trenchcoat. Och man ser framför sig verkligen en modern och sportig bil.
Mm. Världspremiär i Bryssel.
Okej, okay. Det är europeiskt.
Ja, ja. Vad hette då? Det var väl där bilsalongerna var då, va?
Det var nog så kanske. Eugenär tror jag också var stora på den tiden. Och det var helgonet som klev in där, va?
Just det. Det kommer vi ju också beröra senare. Men vilken lycka för Volvo. Produktplaceringen i filmen Helgonet där.
Ja, fantastiskt.
Klockrent. Hopp ytterligare fram i tiden. 1963 är ett viktigt nedslag när man öppnar en sammansättningsfabrik i Halifax, Kanada.
Kanada.
Mm. Sen flyttar man sig även till Belgien igen, i Gent.
Just det.
Eftersom vi sa adjö till PV544 och 444 så blev det totalt 440 000 exemplar av de här bilarna.
Mm.
Många fyror här.
Det var ganska mycket bilar på den tiden, förstås.
Det var det.
Man förstår vilken explosion av bilbyggande har gått på sedan 60-talet. Och nu, för nu bygger ju Volvo över 600 000 bilar på ett år bara. Och det här höll man på då, 20 år.
Visst, det går fort.
Ja.
Nästa år efter det, 1966, är vi framme vid Volvo 144. Nu är det.
Ja.
Det känns nästan som nutid.
Det gör ju det. Det var ju vår familjs bil 145an, en 67a. En jätteljus, ljusblå hade vi med svart galonklädsel.
Mm.
Den lärde jag mig att köra bil i. Det var en hedlig Volvo helt enkelt. Mm. Den var härlig på många sätt och vis.
Nice. Bästa minnet från den?
Ja, när man försökte köra rally med den och familjen tyckte att jag körde för fort och växlade väldigt fort och sådär. Men det var inte världens bästa kanske väghållning på den. Så det understyrde ganska mycket. Men den var väldigt robust och bra att lära sig köra bil i.
Men det var manuell låda?
Manuell låda. Tillväxtat.
Härligt.
Vi åkte på bilsemester, kommer jag ihåg, nere i Italien. Då var vi fyra barn i bilen bak på de här galonsätena. Två av oss fick luta oss framåt, för alla kunde inte luta oss bak mot ryggstödet. Så vi fick växelköra där.
Ni hade inte ett sådant extra sätt i bagaget då?
Nej, det hade vi faktiskt inte. Men det hade vi nog en massa grejer i. Och så kom jag ihåg, vi släpade med oss när vi hyrde en husvagn i Tyskland. Och så uppförsbackarna nere på Rivieran. Då fick vi kliva ur allihopa, som utom pappa då. Bilen orkade inte upp med sina 67 hästar.
Aj då.
Den gick varm. Ja, det är fantastiskt. Vad har hänt på den tiden med bilutveckling och effekter och komfort och säkerhet?
Mm. Och det var ju då 145an som sagt. Och följdes upp senare av 164 också. Lyxbilen där.
Mm.
Men 1968 gör vi nästa nedstamp. Då är det ny sammansättningsfabrik. Den här gången i Malaysia.
Mm.
Det är spännande. Långt bort.
Ja, där bygger man fortfarande bilar.
Ja, visst.
Ja.
1970 hoppar vi till. Då är det slut för den goda Amazon.
Mm.
Med lister och krom.
Väldigt vacker bil faktiskt.
Ja, visst var det.
Ja, den har blivit, den tror jag, till den vackraste Volvo-modellen någonsin. I någon omröstning. Jag kan hålla med. Den var goda proportioner och mycket former.
Min dagmamma hade den. Gräddvit med sån här röd panel.
Mm. Ja, vi hade en sån också för 145an.
Mm. Med mjuka islagsytor.
Ja, man kunde känna på dem lite grann. Så var lite,
ja. Ja, det var ju säkert om man skulle slå i pannan. Det blev totalt 667 323 exemplar för kalenderbitarna eller nummerfantasten.
Okej.
Okay. Vi hoppar fram ett år, 1971. Nu är det dags för Engelau att stiga ner och ersättas av tidigare nämnda.
PG Gyllenhammar förstås.
Jajamän, här kommer han.
Mr. Volvo, på den tiden så var, tror jag, de här, PG, han var ju en riktig statsman. Alla visste vem man var. Jag tror, den tiden så var industriledarna så mycket, mycket mer än vad de är idag. Och långsiktigare och onårbara kanske på något annat sätt än vad de är idag.
Mm.
Det har nog hänt väldigt mycket på hur man ser på chefer och ja.
Ja, de hade en annan status får man väl säga.
En helt annan aura.
Uh-huh.
Men han hade ju en stark framtoning. Han var ju stark och jätteduktig på mycket. och kanske tveksam på andra sätt. Om man nu älskar bilar så kanske inte han var den bästa chefen, tycker jag, som borde kunna ha. Han var väldigt intresserad av sina affärer mer än att utveckla bilar då.
Mm. Ja, synd. Visst hade han dubbla klockor?
Ja, det hade han.
En på varje handled för olika tidszoner där.
Ja.
Han hade inte hört talas om det där med GMT-klocka, att man kan ha med två stycken tidszoner på en.
Nej, han hade inte någon Apple Watch eller så vidare heller, tror jag. Nej.
Han var lite tidigt, eller synd att han inte
hade. Men elegant var han.
Ja, mycket elegant. Vackert klädd och fördes i salongerna.
Absolut.
Det första han gjorde var väl kanske inte direkt lyckat. 1972, året efter att han tillträdde nämligen, så köpte man 33% av DAF.
DAF, ja.
Mm. Detta skedde i september, men tajmingen var ändå inte helt usel eftersom oljekrisen kommer.
Ja, man var väl tvungen att hitta på några småbilar och det orkade man förmodligen inte då med att ta fram själva. Så då köpte man DAF helt enkelt då.
Mm. 1975 presenterade man det första kärleksbarnet, får vi kalla det så. DAF 66 hette den från början och i Volvos regi Volvo 66.
Yes.
Enkelt, samma emblem.
Badge Engineering, lika dåligt då som nu skulle jag påstå.
Ja, så är det ju. Det har aldrig varit bra. Men det fanns även en annan bil som holländarna hade tagit fram, DAF 77.
Just det.
Den blev snabbt ombyggd och jag vet inte hur DAF 77 såg ut, men den kom aldrig ut utan det blev Volvo 343 istället.
343, mm. Ja, det var också en ganska dålig bil. Den hade faktiskt min mamma, det på otroligt nog kan man säga, på min inrådan, jag tyckte att vi skulle ha en Volvo förstås, för jag är ju uppvuxen i en Volvo-familj och jag tyckte vi behövde kanske en till bil och lite mindre bil då. Så att det blev den 343 med Didion bakaxel. Väldigt bra väghållning jämförelsevis med många Volvo-bilar. Men den här variomatiklådan var inte bra. Det skrapade och gnällde och det var inte... Nej, det var en liten flopp den där bilen. Tyvärr, steglösa variomatiken.
Mm. Men är det sant att det gick att backa lika fort som det gick att köra framåt? Eller är det en urban legend?
Nej, åtminstone på daffarna vet jag att det var så. Jag vet inte, vi provar nog inte att backa så hårt. Det gjorde inte jag i alla fall.
Det gjorde du ju. Erkänn nu.
Ja, men det var ju också en flopp. Ja, man undrar varför Volvo har så pass dåligt självförtroende som man ger sig in i den där affären. Men så var det.
Mm. 1976 kom den, så vi har hoppat fram lite i tiden.
Ja.
Den här daffen, eller 343an då, som den väl får kallas, trots allt.
Ja, men den hade sina goda sidor. Den här lilla variomatiken tog upp väldigt mycket också av utrymmet i bakluckan och under sitsen bak och sådär. Så och den talkkvaliteten, plastkvaliteten var inte bra helt enkelt.
Nej.
Nej, det var inte en riktig Volvo.
Nej, det syntes.
Ja.
Men var låg den i bak? Var det transaxel?
Ja, det var det.
Ofasen.
Det fanns mycket fint med den där. Alltså, väghållningsmässigt var den fin. Man vann ju rallycross-tävlingar 343an med Pivo Alfredsson och så vidare. Det fanns fina saker i den där bilen.
Körde inte varje mat i rallycross?
De gjorde väl det, tror jag. Det var en jäkla bra start med den där på något sätt. De trimmar det där. Och, ja, men det kan nog passa kanske.
Åh fasen.
Ja.
Ja. Ja, transaxel är ju bra för viktfördelningen. Och Dion bakaxeln gjorde det säkert shit, men... Mm. Den där riktiga vassa prestandan vet jag inte om den.
Nej, det var inte. Men förutom att det var lite så här direkt respons på sitt kan man säga i gaspedalspådraget, men sen tog det lite tid innan motorn liksom, varvet kom på rätt plats igen, så att det var nej.
Well. 1977. Mycket bra år.
Ja. Då, då var de 50 år då, eller?
Ja, jag föddes.
Du föddes då, ja. Ja, du är alltså jämngammal med 262 kupé.
Wow.
Ja.
Ja, det känns stort.
Och jag är jämngammal med en fabrik i Halifax, ja.
Ja, titta.
Ja.
Inte illa.
Nej.
Får åka dit och fira.
Jag kan säga att Porsche 911 också är samma år som mitt år då.
Jaha, okej.
Okay. Lite bättre.
Ja, den hade jag velat ha, kan jag säga.
Kan tro.
Ja, just det. 50-årsfirandet var jubileumsversionen 262 Coupé, byggd givetvis på Volvo 240-serien och designad av Bertone i Italien.
Ja.
Sen om det var så mycket design kan man ju fråga sig.
Det måste vara ett av de mer pinsamma uppdragen för Bertone, kan man tycka.
Mm, ja, både Bertone och Pininfarina har ju några gäng pinsamma bilar bakom sig.
Ja, de har ju det. Whatever. Puts the food on the table, eller vad man säger för någonting. Vad man nu får pengar på den, så gör man väl det förmodligen ibland.
Så är det ju. Ja. Men det var egentligen bara en takshoppad bil med kupé-kaross eller förlängda framdörrar då.
Just det.
Och viniltak.
Mm. Ja, det, man tyckte faktiskt att det var tufft då när den kom.
Det är fortfarande tufft.
Ja, det är fortfarande tufft.
Ja.
Ja.
När får vi se viniltak igen? Spåna lite.
Det vore härligt.
Ja.
Det vore faktiskt bra, det tror jag.
Man kanske kan ha något så här viniltak fast med solceller i på något sätt.
Mm. Ja, men det, alltså, nu tycker man ju den 262 kupé, det tyckte man när den kom att vara tufft, men nu skulle man alltså älska en sån bil.
Kanske.
De är ju stenhårda.
Ja.
Ja.
Men det måste vara lite trångt i takutrymmet. Den är verkligen bara bondkapad.
Ja.
Stolarna var ju knappast sänkta.
Det ska inte jag svara på. Nej, jag vet inte.
Inte så mycket i alla fall.
Nej.
Men det var lite snyggare skinnarbeten inuti på sätena där. Mm. Och sen så, här kan man ju se början på ett samarbete då. För motorn kom ju från Renault då.
Just det.
V6an där.
En PRV6an där.
Just det.
Fransk konstruktion om jag kommer ihåg rätt.
Exakt.
Aldrig speciellt bra.
Nej, den har inte charmat någon.
Nej.
Hamnade i en annan känd bil.
Renault 30 eller?
Nej.
Delore.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
DeLorean, exakt. Så att den hade ju tillräckligt med fart för att komma tillbaka till framtiden.
Det hade den förstås då. Ja.
Något ombyggd i och för sig i Finland.
En annan drift där.
Ja, exakt. Mm. Men så var det. Och samma år då när man firade så fick även de anställda på Volvo varsitt armbandsur.
Mm.
En typisk PG. Han gillade ju de där.
Han gillade det. Men bara ett då?
Ja.
Då kunde man ha två. Om man hade en klocka redan så fick man ett till svart.
Ja, då kunde man vara som PG.
Mm.
62 000 anställda hade Volvo personvagnar då vid den här tiden. Och alla fick sig ett armbandsur.
Det är snyggt.
Oklart om det var guld eller silver. Men ja, någonting var det i alla fall.
Var det Volvo-logotyp på det då?
Garanterat.
Ja.
Men man kanske skulle ge sig ut på att Tradera och kolla om det finns någon 50-årsjubileums Volvo-klocka.
Den vore, det vore salt.
Mm. Eller om det är någon lyssnare som har att sälja. Mm. Så kan ni mejla till...
Eller bara en bild på det, tycker jag. Ja. Det vore skojigt.
Skicka oss en bild på den så kan vi lägga på Instagram.
Absolut.
Ni mejlar till bilpodden@automotorsport.se i så fall. Det här var de första 50 åren med Volvo.
Gick väldigt fort, tycker jag.
Ja, det gjorde ju det.
Har vi glömt mycket viktigt?
Nej, ja, det har vi säkert gjort. Det kommer vi nog få höra. Ja. Men det ska ju vara lite snabbt också där. Men vi ska ju även gasa och bromsa som traditionen påbjuder i podden.
Och då kommer det med lite andra saker också, ja.
Ja, vi har ju ställt in oss i ledet här och tagit Volvo-anknytning på vad vi ska hissa och dissa. Och från den här första 50 åren då.
Just det.
Så Alrik, börja med din första gasa om Volvos första 50 år.
Jag hoppar ju väldigt långt fram i tiden. Jag går direkt på Volvo 164 som jag tyckte hade en aura av lyx som inte Volvo hade haft på väldigt länge när den kom. Om man tittade in, stod och kikade in genom rutan på en sån här bil när de parkerade någonstans, såg man hastighetsmätaren, den här raka sträckor till 200 km i timmen. Man trodde ju att alla bilar som liksom, de gick ju så snabbt som hastighetsmätaren visade.
Så var det när man
så,
var liten.
Så trodde jag då, när jag var väldigt liten. Mm. Så att den gick ju 200 km i timmen, det gjorde ju för sig också vår Volvo då.
Ja.
Med 67 hästar. Nej, men den är väldigt fin läderinredning 164. Så att jag tycker att man var på spåret där med att bygga bilar som man verkligen ville ha. Inte bara bruksiga bilar.
Mm.
Så att jag gasar Volvo 164.
Det gör du.
Ja, men en 73 skulle jag vilja ha. med de här tunna, fina, lite onormerade, de här kofångarna, den var snygg. Den var liksom, den var lyxig och lite sportig samtidigt.
Ja, sen blev det några säkerhetsstödfångarna där som var lite
blaffigare. Ja, det vart inte lika vackert då, det kan man inte påstå. Men den var elegant, alltså, jag tycker 164 var elegant.
Och så, just det, det hade jag glömt, det var badrumsvågshastighetsmätare då, ja.
Ja, den första i alla fall, ja, just det. Så den var cool.
Mm. Ja. Ja, det är rätt. Vi kommer komma tillbaka till Volvo 164. Okay. Och du gasar och bromsar.
Okay.
Jag säger inget mer. Dags för mig.
Spännande.
Att gasa. Ja, jag ska gasa och jag vill gasa för Volvos USA-satsning. Det är trots allt, vi sitter här uppe i Norden och det är ändå rätt stort att ett företag som Volvo har lyckats komma ut. Vi har gått igenom alla ställen där de tillverkas på ute i vida världen. Men att man också hade ett sånt tydligt mål mot USA, denna stora marknad. Och inga jättevolymer kanske, men att man lyckades och syns ofta där. Det är bara att typ kolla på amerikansk film.
Mm.
Om det är någon kuf, eller framgångsrik, eller
arkitekt.
Barnfamilj.
Barnfamiljer.
Ja. Typ, nu åkte i och för sig parent till farsa Ford. Men det är många gånger man ser i filmer att de åker omkring i en Volvo-kombi.
Ja. Både Volvo och Saab var väldigt, väldigt duktiga på att finnas med i amerikansk film.
Mm.
Och de stod för någonting speciellt.
Det var ju det. Exotiskt och bra liksom. Fast något annat än tyskt liksom.
Ja, lite intelligentare bilar någonstans.
Ja.
Imagemässigt och säkerhetsmässigt på ett så.
Seinfeld körde Saab.
Just.
Mm. Så att, jag vill...
Men tittar man på de tidiga Volvo-bilarna så var ju inspirationen kom ju från USA. Tittar man på karosserna, designen och alltihopa. Man kom också med en V8 som man trodde skulle gå hem i USA, men det flög inte riktigt det där.
Nej.
Och även XC90 kom ju med V8. Det var väl förmodligen också mest tänkt för USA.
Mm.
Så man har försökt att anpassa bilarna väldigt mycket efter USA.
Mm. Lite otur med tajmingen där på V8. Historierna bara.
Och 740 var ju också en sån här, vi springer ju före här tiden, men i alla fall det var också en riktig flört med USA. Den designen var ju en kopia på en jänkare.
Ja, det var det, helt klart. Så att, nej men, de har lyckats där. Det
ja, men USA har ju varit liksom landet som hela Sverige har kanske älskat, både att älska och hata, men vi har ju hittat all vår inspiration, kulturellt nästan, från USA, så att det är klart att Volvo måste finnas där, så att det var viktigt helt enkelt för företaget.
Mm. Härligt.
Och nu är man ju verkligen på gång ordentligt i USA, äntligen. Det har varit mycket upp och ner och haft väldigt svårt en period, men nu känns det som att man lyfter med USA-satsningen. Kommer med nya bilar, nya XC90 ska byggas där, eldriven och så vidare. Så att det satsas hårt i USA.
Mm. Mm.
Det är skojigt.
Fortsatt framgång på andra sidan Atlanten. Gasa nummer 2 från Alrik.
Då tar jag då den här driftsäkerhetsimagen och även som inte alls på något sätt är oförtjänt. Man sa ju att en Volvo var en traktor, den gick och gick och gick. Man byggde ju riktigt enkla men bra bilar som höll ordentligt den här tidsperioden som vi pratar om, förutom då DAF-spåret.
Mm.
Men 140 och 240 senare och Amazon också och PV. Det var ju riktigt, riktigt bra bruksbilar.
Ja,
så det var kvalitet, det var svensk kvalitet.
B18, B23, B230, alla de här motorerna är ju skottsäkra maskiner. Liksom.
Man låg inte i framkant vad det gäller tekniskt raffinemang eller utveckling. Med 16 ventils motorer och så vidare. Men man levererade bra bruksbilar med säkerhet i.
Mm. Kanske inte riktigt lika bra idag då. Vad gäller driftsäkerheten?
Nej, man har haft ett hack i kurvan skulle jag påstå. Som det känns som att man är på väg upp igen nu med kvaliteten, driftskvaliteten. Men vi tittar ju på vad ägarna till bilar sätter för betyg på vår begagnat databas. Och då ser man att det har varit många år med ganska halvdan kvalitet faktiskt.
Mm, både elektronik som strular i största allmänhet.
Absolut.
Men vi får ju ofta mejl också om de här balansproblemen som 90- och 60-ägare har haft. Att det blir obalans i styrningen helt enkelt, eller i framvagnen.
Ja.
Det verkar vara sjukt svårt att komma till rätta med det där.
Det är konstigt. Och också att man inte kommer till rätta med elektronikproblemen. För det, man använder ju, man har inte hållit på att utveckla dem på slutet så mycket. Utan det har ju varit samma sak länge nu. Men nu, X90 när den kom, var det mycket problem med.
Mm. Nu har man ett nytt interface eller gränssnitt på gång här i Polestar också. Det kanske blir bättre.
Det tror jag faktiskt att det kommer bli.
Framtiden får utvisa.
Ja, det ska vi testa.
Tillbaks till dåtiden och dags för mig att gasa nummer två. Jag säger P1800.
Självklart.
Ja, den var ju tvungen att komma med på listan.
Absolut. Men varför satte man inte in lite mer motor i den bilen? Alltså tänk om du har haft en sportbilsmotor i den bilen.
Mm. Så man hade liksom kunnat utmana E-Type.
Ja, alltså med lite mer prestanda där så tror jag att den bilen kunde ha, för den blev inte någon stor försäljningssuccé. Det blev en ikon för Volvo, den flärden och alltihopa med helgonet och designen och så vidare. Men det var ju ingen riktig sportbil. Jag har kört en sån där och sportbil är det inte. Men den är väldigt, väldigt härlig och interiören är fantastisk. Så på något sätt så på den bilen, bilarna som byggdes då var ju mycket bättre byggda än dagens bilar generellt sett med riktig plåt och riktig plast och liksom riktiga material. Alltså väldigt,
äkta bakelit.
Äkta bakelit. Mm. Jag menar hårda, fina bilar och fina läderinredningar och så vidare. Så att det var ju tantverk eller det var inte bara massa plastsjok som trycktes ihop.
Nej, men det känns ändå som att prestanda har väl aldrig varit riktigt toppgrenen där. Visst, vi kommer komma till T-gul och motorsport och allt det här, men det är liksom inte värstingmotorer som har omfamnat hela Volvo på något sätt.
Nej, men det är inte det konstigt då man bygger en så otroligt vacker bil som P1800 och även senare då i ES-versionen, att man inte fick in lite mera effekt i dem.
Lite mer krut i maskin, men det fanns säkert en önskan om det och sen så var det väl en pengafråga kanske.
Ja, det måste ju varit upp till de cheferna som tyckte att det var inte Volvos sak. Volvo kanske skulle vara då säkerhets- och familjebilar och så vidare. Men man tappade nog hela den här biten mot den tyska bilindustrin. Och det kan man kanske också skylla vårt vägnät på. Tyskland fick autobahn och då måste du ha mycket motor, då måste du ha prestanda. Sverige puttade vi runt först på fel sida vägen och så vidare. Och sen så att jag tror att man levde kanske väldigt, väldigt mycket på hemmamarknaden. Då behövdes inte så mycket kraft.
Så är det helt klart. Bra analys där.
Ja.
Gasa nummer tre, Alrik.
Har vi sagt säkerhet, har vi sagt, va?
Den har du tagit.
Då har vi motorsport då. Det är kanske någonting som man inte förknippar Volvo med. Samma sak som man inte förknippar det med sportiga bilar. Men Tom Trana, han vann ju EM och han vann ERC-rallyt. Alltså, de var tidigt ute med, och det var nog inte på ren hastighet som den här PV:n vann.
Det var nog mer på tillförlitlighet.
Jag tror det var tillförlitlighet och bra chaufförer. Men jag har kört en sån här Tom Trana-replika.
Just det.
PV. Mm. Fantastiskt kul att köra. Det var inte mycket kraft egentligen, men den var så direkt och så, alltså den körupplevelsen i en gammal, alltså den tekniken och finstämd, allting inställt och förgasaren, dubbla förgasare och alltihopa. Det är jättekul att köra. Skojar att köra faktiskt än många moderna sportbilar också på grund av att den är så pass lätt. Lätt och ärlig och mycket ljud och men, fantastiskt kul att köra gamla fina bilar.
Är det någon form av styrkänsla?
Ja.
Är det?
Ja, absolut. Ja. Men den var välinställd och med dämpare och liksom styrningar och så här. Så den var väldigt fin att köra.
Ja. Ja, det är fantastiskt när man tittar och kollar på gamla filmer när de körde och laddade fullt på den där tiden med helt befriat från tekniska hjälpmedel.
Ja, jag körde också en Saab V4 Rally. Den var mycket svårare att köra än PV. PV:n var mycket ärligare tyckte jag. Saaben var konstig, den krävde nog mycket, mycket mer mod faktiskt än PV:n. PV:n var ärligare, eller så är det bara att vad man har vuxit upp med för någonting.
Så kan det också vara.
Ja, framhjulsdrift, bakhjulsdrift om man
precis.
Har för någonting i ryggmärgen.
Mm. Härligt, vi har gasat genom de 50 första åren med Volvo och det måste ju vara en yin och yang på det här, så vi ska bromsa lite också.
Ja, vi har ju pratat om DAF och Daffodil som det här varumärket hette från början från 1958. Det var ju ingenting som var så jättehett någon gång det varumärket. Och ändå ger sig Volvo på det. Kanske var ebb i kassan och panikåtgärder, men jag undrar om det verkligen var rätt att ge sig in i panikaffärer. Jag tror inte man gör det. Man skadar varumärket så mycket. Det blir ju ingen som blir nöjd med de här bilarna heller.
Nej.
Det har varit ingen framgångssaga, det har varit inte någon fortsättning egentligen då i den tekniken som fanns där.
Historien ska upprepa sig i nästa podd.
Okej.
Okay. Jag tänkte Ford.
Ja, ja. Det stämmer. Fast då var det ju Ford som köpte Volvo. Nu var det Volvo som köpte ett dåligt varumärke. Ford köpte ju väldigt bra varumärke då egentligen i Volvo.
Det gjorde de. Det var Volvo som fick ta hand om de dåliga delarna från Ford, kan vi säga.
Ja, och utnyttjades ganska hänsynslöst, skulle jag vilja påstå också.
Oh ja.
Nej, men DAF, har du kört en DAF någon gång?
Nej, jag har inte det.
Jag körde ju naturligtvis den här 343 som mamma hade, och sen så hade vi någon gång när jag jobbade på Teknikens Värld ett tokeriuppdrag att man skulle köpa en bil för sig 3000 kronor och så skulle man köra ett Blattnicksele så fort man kunde. Jag köpte en Volvo 66 och jag kom till
500 meter.
Ja, vad det nu var. Det var, ni kom inte ens till Uppsala. Så skar remdriften, Rem-Johan skar ihop sig där. Så att jag fick åka hem ganska tidigt.
Ja, jag vet inte, det står inte direkt på min bucket list att köra någon DAF Volvo.
Nej, men ja, alltså väghållningsmässigt var de fina.
Ja, det förstår jag. Det har vi varit inne på.
Det har vi sagt.
Ja, min första bromsa blir Volvo Sport. Det här var ju den här sportbilen i glasfiber var det väl inte, men plastkaross, 67 exemplar endast. Det var ju strax före P1800 där, den som ser ut lite som en val.
Ja, jag tänker på någon sorts tub, kaviartub tänker jag på, men jag vet inte varför.
Ja, det kan man, raketost.
Ja, den var inte så vacker heller, va?
Ja, men ja, den hade ju ändå någonting tycker jag. Stor grill där som var lite poppigt. Kanske en koppling till 164 liksom, fanns lite. Med stor grill. Men det var inte Volvos grej uppenbarligen att göra sportbilar. Så det bidde bara 67 exemplar.
Ja, det är sorgligt förstås. Så vet man inte vad det berodde på att det inte blev fler.
Nej, det har vi inte forskat djupare i. Men det har ju funnits ambitioner, men där det har fallerat liksom.
Och tittar man på P1800 när den kom också, så var ju kvaliteten, om jag kommer ihåg rätt, riktigt dålig på de här engelskbyggda bilarna. De rostade och motorerna var dåliga. Allting var egentligen dåligt.
På de första,
förutom designen.
Så fick de flytta tillverkningen där till bättre länder. Men nej.
Och det är konstigt att man inte satsade hårdare när man nu gör en Halo-car som P1800 måste vara på den tiden. Att man inte satsar på att det här ska vara den bästa kvaliteten, bästa motorerna och alltihopa. Utan man bara släpper iväg det lite vind för våg och så får det bli lite katastrof.
Ja, det är just det där halvhjärtade som stör mig.
Ja, det är väldigt sorgligt. Ja, det är en framgång. Det är ett sätt, säkert sätt att göra en flopp, att vara halvhjärtad, vad man än gör.
Exakt, definitivt. Bromsa, Alrik.
Ja, och då egentligen jag är inne på det här med halvhjärtat och Volvo. Volvo har ju någon sorts, i min känslovärld har Volvo haft ett ganska svagt självförtroende. Man har byggt bra bilar, men man har inte vågat ta steget ut hela tiden. Man har varit lite defensiva. Man kanske har varit väldigt svenska, hållit sig till sin core-kunskap då, att bygga säkra bilar med hög liksom driftsäkerhet, men man har inte vågat liksom utmana konkurrenterna. Man har blivit vid sin läst och det är bra. Men någonstans så känns det som att man inte har trott på ingenjörernas kunskap och vilja och ambitioner, förutom just när det gäller säkerhet. Man har inte släppt loss den där svenska kreativiteten och ingenjörskunskapen och designkunnandet och alltihopa det här. För Volvo, eller Sverige, har ju enormt mycket kunniga människor, har haft också och liksom legat i framkant på mycket tekniska saker. Det har kommit med mycket tekniska uppfinningar och fantastiska saker. Men just Volvo har inte riktigt släppt sin säkerhetszon. Och det tycker jag är synd.
Säkerhetszonen i dubbel bemärkelse.
Ja, man hängde kvar just där. Men sen så lät man inte varumärket och bilarna bli så bra som de kunde bli.
Nej.
I alla fall fram till när vi nu avstannar det här avsnittet.
I landet lagom.
Landet lagom, ja.
Bromsa nummer två från mig blir Volvo 164. Den var ju med på din bromsalista.
Amen.
Ja. Och vi är inne på samma sak igen här. Jag tycker att den bara var lagom. Det var ett halvhjärtat försök.
Okej. Okay. Jag kan hålla med om att den var kanske inte riktigt lika fin som en BMW och Mercedes naturligtvis, men det var ett steg åt rätt håll. Jag tror den skapade någon sorts magi. Volvo har varit ändå, kan man säga, duktiga på att ta fram en dyr version med lite större motor som folk har velat ha. Man har haft, man ville ju ha 164 men körde 144 och så vidare. Det gick ju vidare på 260 och så vidare. Så att man har varit duktiga på att ta fram lite gärna finare versioner med väldigt låg budget.
Mm, men det var just det att det skulle vara en ekonomisk lyxbil.
Mm.
Det finns ju inte.
Nej.
Vad är tanken med att göra en lyxbil fast ekonomisk? Jag förstod inte riktigt tanken där. Och när jag satt och tittade tillbaks på deras härliga gamla konceptbilar så hittade jag osexigt namn P358.
Okay.
Från 1958. V8 redan då.
V8, ja.
Uh-huh. Jättestor bil. Det var ju för USA där. Men det projektet skrotades tämligen omgående för USA hade tänkt att de skulle ha små bilar helt plötsligt.
Mm-hmm.
Så det blev ingenting av den här gigantiska.
Var det fel på tajmingen där då?
Ja, igen.
Uh-huh.
Ja, det är ju inte så Volvo ensam om att feltajma i bilbranschen. Men tänk om man hade tagit avstamp i det projektet med den V8 där och gjort någonting på det istället. När man byggde 164.
Den hade varit väldigt tung med en V8 kan jag tro. Fram, den var nog tillräckligt tung med den här sexan där.
Oh ja.
Rak sexa, jag minnas.
Mm.
Ja. Jag kan förstå din, jag håller med i sak. Men jag tyckte att det var ändå var ett uppkäftigt steg åt rätt håll. Som man kunde byggt vidare på.
Mm.
Ja, helt enkelt.
Lagom.
Ja, men Volvo har väl varit, som vi svenskar kanske varit, för lagoma då.
Mm, ja, jag tror det. Sista bromsar från dig, Alec.
Jag har inte kommit på något mycket bättre än det här med det, de har ju alltid pratat om premium, att det är så lyxiga och fina och dyra, och alltså pratat om varumärket, och allt det snacket har nästan alltid varit mer än en verkstad där. Mm. Så det är egentligen samma sak här som jag pratar om en gång till, helt enkelt. Men de har inte varit så mycket premium som de har velat vara. Och det har väl då de ekonomiska och de kanske risktagande orsakerna som ligger bakom där. Att man inte, och under PG:s tid kan man kanske då bromsa lite grann att man ville göra affärer med Norge, olja och fiskar och kaviar och man höll på med andra Renault-affärer som vi ska prata om mera senare, men så det var Volvo var ju fokus på annat än bilar, och det tycker jag är väldigt, väldigt synd med tanke på alla fina duktiga ingenjörer. Så att det är synd. Det är så jag bromsar den här bromsningen av den svenska intelligenta ingenjörerna.
Know-how.
Ja.
Mm. Jag bromsar, det här är smalt tror jag. Volvo hade ju i början där väldigt mycket droskor, alltså taxibilar, stora, rymliga för just droskverksamhet.
Just.
Tänk om man hade behållit det spåret också. Aha. Hade det kunnat vara en, kanske inte de stora volymerna, men om man blir ensam på det området och liksom hade behållit den här Volvo personbilar, Volvo lastvagnar och Volvo taxi.
London taxi någonstans då, eller?
Ja, och visst är Volvo med i projektet på den nya Volvo taxi.
Det är ju Geely-ägt det där, och det är Volvos XC90-teknik, laddhybridsteknik sitter ju mycket delar i den här nya London-taxin, så att det kanske cirkeln har slutits lite grann där, men jag håller med.
Mm.
De hade ju någonting där, stora taxibilar, stora droskor.
Mm.
Så hade man ju också en terrängbil som inte alls, som jag åkte också med.
Just
fantastisk.
Det. Valpen.
Valpen, det var en grym alltså,
Ja, det,
robust sak.
Jag förstår ju att det inte är volymerna vi pratar om, men tänk om man hade liksom haft en röd tråd på den här verksamheten. Då hade man kunnat vara redan sen evigheter. London-taxin kunde varit en Volvo liksom.
Och så kanske den hade utvecklats, om man nu fortsätter med de här droskorna, det kanske utvecklats till en lyxbils-Volvo.
Mm.
Så den här diplomat-varianten, alltså gått mot Rolls-Royce-hållet och bygga stora, riktigt bekväma lyxbilar.
Mm. Sen ska man ju också säga att Volvo har ju haft taxiversioner på sina bilar som är lite ombyggda, ja. Precis som Mercedes, alltså anpassade för taxidrift.
Och förlängda också.
Ja, absolut. Nilssons. Nere i Skåne där som förlänger och bygger och
ja, absolut.
Volvo limousiner. Så att visst, spåret har funnits. Jag hade bara velat ha det tydligare.
Ja, men man skulle haft en liten en sån lyxbilsnisch på Volvo. Det hade varit fantastiskt. Och en sportbilsdivision då, som sagt.
Ja, gud vad vi kan önska oss.
men vi är väl kanske på väg där snart faktiskt.
Ja, vi får se var det landar.
Ja.
Vi har ju några år till att avverka i del nummer 2 sen. Det här var ju de 50 första åren med Volvo. Och nästa vecka så tycker jag att vi följer upp och tar från 262 och framåt helt enkelt.
Fram till dagens datum, och då har det varit mycket affärsfusioner, alltså affärer som har färgat bilarna väldigt mycket. Det ska vi prata om, tycker jag.
Det blir intressant. Så att spetsa öronen om en vecka, då blir det affärssnack.
Och bilsnack.
Givetvis.
Och kanske lite mer våra egna minnen på de här bilarna som vi har ju kört i princip allting sedan dess.
Ja, det har varit lite för tidigt för oss.
Ja, så gamla. Ja, jag har ju kört 145 där, och jag har ju kört faktiskt farmors PV51 som jag faktiskt ägde några år och körde runt med.
Mm. Jag tänkte egenskap av motorjournalist nu.
Ja, men om man slog på vindruttorkarna till exempel där då, så och gasade, då stannade de. Det var kanske inte så säkert.
Ja, okej.
Okay. Det var sammankopplat där, så att på något med tryckluft eller hur det var. Så att gasade man fullt och hade vindruttorkarna på PV:n, då stannade.
Ja, vakuumpaketet funkar inte riktigt där.
Nej.
Synd.
Så var det nog. Och det kanske inte var jättesäkert med den här lilla göken på, vad heter det?
Takjöken.
För om du ligger bakom är det svårt att se vilket håll den blinkar åt. Det fanns en liten blå lampa mitten där, och sen fanns det ju de här orange lamporna, men blå lampan var inte så jättestark, så man vet ju inte egentligen vilket håll den blinkade åt.
Ja, just det.
Så vi fick lov att sätta på extra lampor bakpå helt enkelt. För att man skulle se vart man blinkade.
Ja, det är ju skönt att veta.
Ja, det kan man säkert.
Och är det någon lyssnare som har några egna Volvo-minnen, så går det bra att mejla till vår adress för lyssnarfrågor och annat. bilpodden@automotorsport.se.
Ja, och skicka gärna in bilder på Volvo-minnen. Det vore jättekul. Det kan vi lägga ut på Instagram eller och så vidare.
Jag vill ha en bild på klockan från 50-årsjubileet.
Det också. Men med fina gamla Volvo-minnen-bilder.
Bara till att höra av sig på den nämnda adress. Mitt namn är Joakim Dyredand, och jag tackar för att ni har lyssnat på Bilpodden med Automotor och Sport den här veckan. Alrik, tack för att du var här.
Tack så mycket.
Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram och YouTube. Besök även vår webbplats automotorsport.se. Där har vi bra erbjudanden för premiummedlemskap.
Ja, det kostar faktiskt bara 49 kronor numera att prenumerera digitalt på tidningen. Då får du läsa alla artiklar vi har på sajten, du får e-tidningen var 14 dag, du får också extra tidningar, digitaltidningar, specialtidningar digitalt. Man kan också titta in i vår begagnat databas med betyg på över 50 000 bilar, vad alltså ägarna har satt för betyg på sina bilar kan man se där. Och det finns massor med mer saker, så att 49 kronor per månad tycker jag att det är definitivt
det
värt.
Ja, det är ett kap.
Ja, det är det.
Härligt. Bilpodden med Automotor och Sport är slut för den här veckan. Tack för oss.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.